Amen. Varsågod och sitt ner. Tack lovsångare. Det är ett par veckor sedan jag predikade här i ena kyrkan. Och det säger jag inte för att klaga. Det är rätt skönt ibland. För två veckor sedan så hade vi våra missionärer Henrik och Anna här som delade om vad Gud gör i deras tjänst. Och sen förra söndagen så hade vi det vi kallar gudstjänst för alla åldrar. Jag hävdar med bestämdhet att det gäller alla våra gudstjänster är för alla åldrar. Men vi hade en gudstjänst med lite speciell karaktär. Så vi fick se ett jättefint drama som handlar om när Paulus blev omvänd. När Jesus mötte honom på vägen mot Damaskus. Och så där och sedan så talade Evelina och predikade. Och vi fick lyssna till Sandras jättestarka vittnesbörd. Vad Gud har gjort i hennes liv. Och så där. Om du har missat de här samlingarna så finns de på vår podcast som du hittar både på hemsidan och på Spotify. Så använder du Spotify så gå in och sök på ena kyrkan så hittar du alla predikningar nästan. Vi har väl missat någon gång men det finns jättemycket predikningar där du kan lyssna på de här senaste. Och då senast jag predikade för ett par veckor sedan så var det första delen av den här predikan som jag ska hålla idag. Det är så här, vi har under en tid varit i apostlagärningarna. Och vi hade tänkt att liksom ta oss fram till ungefär kapitel 11 nu. Och sen så tar vi resten vid ett senare tillfälle framåt hösten eller sådär. Vi kommer inte till kapitel 11 den här gången. Utan jag tänker återvända till kapitel 8. Där jag var senast. För jag hann inte färdigt min senaste predikan. Det kan bli så ibland. Och då ska du genast vända dig till din granne och säga. Vad nådefull han var som inte höll hela i en gudstjänst. Nej, du behöver inte köra. Men så det här blir alltså del två av den predikan som jag började på. För ett par veckor sedan. Och jag tror att vi kommer tillbaka till apostlagärningarna. Det är ju många kapitel. Och vi gillar att då och ibland liksom predika oss igenom en hel bibelbok. Jag tror att det är nyttigt liksom att se sammanhanget och inte bara rycka liksom någon vers här och någon vers där. Utan vi tar sammanhangen, ibland gör vi så. Men du som var med för några söndagar sedan, då, du kanske minns att kapitel 8 berättar om hur det blev en förföljelse mot de kristna. Och att den förföljelsen medförde att de allra flesta, faktiskt alla utom apostlarna står det, de gav sig iväg bort från Jerusalem där de var samlade. För det blev liksom för hårt tryck på dem. Och så följde vi med en av alla dessa kristna som gav sig iväg från Jerusalem, det som heter Filippus. Och så läste vi om hur han hamnade i en stad som heter Samaria. Och vi läste om och talade om hur han predikade evangeliet och han bad för sjuka och hjälpte människor att bli fria från olika sorters betryck och onda andar och så här. Och så konstaterar vi läste det som det står där, som är, det är ju ett härligt uttryck, eller hur? Det blev stor glädje i den stan. Därför att när Jesus gör någonting i en stad så blir det glädje i den stan. När Jesus gör någonting i en människas liv så blir det glädje i den människans liv. När Jesus gör någonting i en familj så blir det glädje i den familjen. Och sen så hann vi då börja på nästa avsnitt som handlar om hur Filippus blir ledd av anden bort ifrån det som verkade så framgångsrikt. Det som liksom var höjdpunkten i hans karriär, om man nu kan använda det uttrycket. Hans karriär som evangelist. Bort från de här folkmassorna i staden Samaria som kom till tro. Och vi läste det här att en Herrens ängel talade till Filippus och sa stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde. Och Filippus reste sig och gick. Och det är ju, konstaterar vi för ett par veckor sedan, det är ju lite märkligt ändå att Gud säger till Filippus att ta den här vägen mellan Jerusalem och Gaza. Och den svenska översättningen säger att den ligger öde eller den är tom på folk. Det är en märklig kallelse. Vad är Guds vilja med mitt liv? Vad är det Gud vill att jag ska göra? Jag ska ta mig till en plats där det inte finns några människor. Det låter jättekonstigt, eller hur? Det är liksom som att Gud säger till honom att dig kan man ju inte ha i möblerade rum. Liksom. Utan, nej. Men, den engelska översättningen säger att ja, men det är en ökenväg och jag tänker att meningen är ungefär densamma. Det kommer inte att vimla av folk där. Det är det som det säger, va? Att mitt i det som är framgång, mitt i det som man skulle uppleva som seger i vilken församling som helst, människor kommer till tro, människor blir botade, människor blir befriade. Mitt i det så säger Gud, lämna detta nu för att gå till en plats som är tom på folk. Och vi sa när vi talade om det här för några veckor sedan då, att poängen är, tror jag, att vi ibland måste lägga det vi har på offeraltaret för att Gud ska kunna ge oss någonting nytt. Och ibland så får vi liksom till och med släppa det vi tycker är dyrbart för att Gud har någonting som är bättre. Vet, Gud säger inte åt dig att släppa någonting som är dyrbart för att du inte ska få någonting annat istället eller för att du ska få någonting sämre. När Gud säger åt dig att släpp det där nu som du håller så kärt, så gör Gud det för att han har någonting som är bättre för dig. Amen. Är du här idag?
Ja.
Så Gud sa, och Filippos lydde, han gick rätt ut i det som Gud hade för honom. Och jag tänker att ibland så kommer Gud, jag tror att Gud kommer att utmana både dig och mig, att ibland släppa någonting som vi tycker är så dyrbart. För att det finns någonting som är ännu dyrbarare och som har ännu större evighetsvärde. Och som kommer att vara värt det. Och sen finns det några saker i den här fortsatta berättelsen i det åttonde kapitlet som jag vill stanna för under några minuter idag. Men innan jag gör det så blir det här liksom den avslutande predikan över apostlagärningarna för den här gången. Så jag skulle ändå vilja peka på några saker, liksom sammanfatta eller vad man ska kalla det för. Några saker som jag själv tar med mig från det här studiet och som jag hoppas att du också vill ta med dig från det här studiet som vi har hållit på med nu i några veckor. Och det finns ju en massa grejer. Det är ju många kapitel vi har gått igenom. Och det är många händelser som vi har nuddat vid och pratat om. Men för mig så är det framförallt tre uttryck som har fastnat. Och på något sätt börjat leva sitt eget liv i mina tankar. Jag tror att det någonstans faktiskt är Gud som ser till att de här uttrycken och händelserna har börjat leva inom mig. För jag tror att Gud vill säga någonting till mig och kanske till oss som församling. Och det första handlar om när Petrus och Johannes... De har liksom upplevt vad Gud gör, de har tagit emot den heliga anden, de har upplevt kraften och så har de precis rest upp den här lame mannen som satt utanför templet. Och när de gjorde det här goda då så var det inte alla som tyckte att det var så bra. De religiösa ledarna tyckte inte att det var så bra. Så de tar med sig, kallar in de här till det som kallas för stora rådet. Judarnas egen domstol. Och där ska de liksom bli förhörda av de som vet hur saker och ting ska gå till. Och så står det att när de här medlemmarna i Stora rådet såg hur modiga Petrus och Johannes var och att de tydligen var enkla människor utan högre utbildning, står det i en bibelöversättning, så blev de väldigt förvånade. Liksom, hur kan de svara oss på det här sättet? Hur kan de ha den där kraften som faktiskt de såg att mannen står där? Liksom, han har rest sig upp, han är inte lam längre. Hur kan de liksom vara sådana här? Och så står det här, och det här är ett uttryck som jag tar med mig nu. Alltså så kom de ihåg att de hade varit med Jesus. Och det är så bra, det är liksom så mitt i prick. Och vi sa för några veckor sedan att det finns en enda sak som kvalificerar dig för tjänst i Guds rike. Det finns en enda sak som betyder någonting som egentligen gör att du kan vara i tjänst i Guds rike. Och det är att du har varit med Jesus. Det är inte hur bright du är. Det är inte hur många högskolepoäng du har. Det är inte hur många gånger du har läst igenom Bibeln. Det är inte hur många teologiska böcker du har i din bokhylla. Det är inte hur mycket tionde du ger. Utan det handlar bara om detta. Om du är och håller dig nära Jesus Kristus. Det är där kraften finns.
Det är där segern finns. Och det är där glädjen finns. Jaha. Och det finns bara en enda sak som håller dig kvar i tjänst i Guds rike. Och att det är att du fortsätter att vara med Jesus. Vet du, ibland kan man möta kristna, man får nästan en känsla av att de tänker, ja, men jag var med Jesus en gång då på lägret när jag var 14 år. Och då upplevde jag hans närvaro och hans kraft. Och sen tror man att man ska leva resten av livet på den där upplevelsen när du var 14 år. Du behöver vara med Jesus jämt. Det finns en enda sak som gör dig seger över synden. En enda sak som förlöser andens kraft över ditt liv. Det finns en enda sak som gör dig hel och ren och fri. Att du är med Jesus Kristus. Och det är gratis. Kan du fatta det? Det kostar inte någonting. Det är liksom bara att vara där med Jesus så händer det saker i ditt liv. Och du vet, jag märker ju ibland, jag har varit med ett tag nu. Och jag märker ju ibland att jag känner att det var väldigt vad det var trögt att be då. Har du varit med om att det är trögt att be? Får vi se om det finns någon ärlighet i församlingen. Några, 8 stycken har gjort det. De andra har nog aldrig bett i så fall. Eller man kan känna att det går tungt nu. Och man ser liksom mer på det som är tungt i tillvaron än det som är härligt i tillvaron. Jag hade en sån upplevelse i veckan som gick när jag bara insåg att Hultberg, du har ju fokuserat på det som är tungt istället för allt det härliga som Gud gör. Vet du vad skillnaden är? Vad som byter din blick ifrån det eländiga till det härliga, det är att du är med Jesus. Ja, det är sannoliken värt en applåd. Det andra uttrycket som liksom lever kvar i mig från det här studiet, det hämtar vi i nästa kapitel, det är det femte kapitlet. Och nu är det inte bara Petrus och Johannes som står inför det stora rådet, utan nu har de tagit det. Nu är alla apostlarna där. Hela gänget. Så står det så här. När de nu hade blivit hämtade ställdes de inför stora rådet. Och överste prästen förhörde dem och sa: har vi inte strängt förbjudit er att undervisa i det namnet? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära. Wow! Och det blir på något sätt omöjligt för mig som församlingsledare, föreståndare och pastor att inte koppla den texten till vad vi skriver och säger i vår församlingsvision. Vi vill vara fast beslutna att göra Jesus Kristus känd och trodd och älskad av många fler. Vi är liksom här för att fylla Enköping. Inte med vår lära, det låter lite tråkigt. Men med budskapet om Jesus Kristus. Amen. Det tredje uttrycket har vi redan läst idag från det 8:e kapitlet. Och det blev stor glädje i den staden. Det är de här tre uttrycken som liksom lever med mig, och jag tänker så här någonstans, att lärjungar som har varit med Jesus och är med Jesus och som fyller sin stad, representerad av Torggatan på den här bilden, med budskapet om honom, kommer att skapa stor glädje i den staden. Amen. Och det är ju det här vi menar när vi säger att vi vill göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad av sjukt många fler. Ska vi se nu då på det här resten av kapitel 8. Och innan vi gör det, så låt mig bara säga att jag tror det är viktigt att fatta när man läser apostlagärningarna, att apostlagärningarna är betydligt mer en sorts journalistisk skildring av vad som hände. En historiebok eller en sorts dagbok, mer än vad det är en lärobok. Jag tror det är jätteviktigt. Alltså apostlagärningarna är inte skrivet som en manual att så här bygger man församling. Utan det är Lukas berättelse
om vad som hände. Med det sagt så tror jag absolut att vi kan hitta inspiration och lära oss saker om hur man gjorde och vad man kan göra. Och det finns några sådana saker i den här texten i slutet av kapitel 8 som jag faktiskt tror kan lära oss någonting om hur man gör när man är en lärjunge som är med Jesus och som fyller staden med budskapet om honom och ser till att det blir stor glädje i staden. Vi har redan läst om hur anden ledde Filippus ut ur staden Samaria till den här vägen som var öde och tom som går mellan Jerusalem och Gaza. Och först så är den helt tom på folk. Och jag tänker att han måste ju ha börjat fundera på vad i all världen gör jag här? Och så småningom så kommer en etiopisk hovman som har varit i Jerusalem för att tillbe. Och så är han på väg hem. Och han sitter i sin vagn och så läser han i Gamla testamentet profeten Jesaja. Det är liksom den yttre sättningen. Det är det, den liksom scenen som vi har. Och så står det så här. Då sa anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig nära den. Amen. Du vet, jag är rädd för att vi i kyrkorna i Sverige allt för ofta har dragit oss undan människor. Att vi har för få nära relationer med människor som ännu inte fullt ut delar vår tro. Vi umgås mest med varandra på något sätt. Och ibland har det ju varit så här, åtminstone när jag var ganska nykristen, när jag var en ung man för 3 år sedan. Det var rätt mycket så att vi som var kristna dök upp i andra människors liv. Förstår du vad jag menar när jag säger det? Vi dök upp på torget på lördag förmiddag 11:00. Med vårt Fender Rhodes och spruckna högtalare. Och så sjöng vi en stund. Och sen försvann vi därifrån. Eller vi dök upp i något annat sammanhang på fritidsgården eller på pausen på dansställena eller vad det nu var. Eller ibland, höll jag på att säga, det är nästan det jag tyckte var jobbigast av allt. Liksom, så dök vi upp på kvällen 7:00 när folk ville sitta och titta på Rapport på tv. Så här, då ringde vi på dörren och sa, får vi tala med dig om Jesus? Vi dök upp, men vi var inte där. Vi har liksom dykt upp och sedan försvunnit igen. Men anden sa till Filippus, håll dig nära. Den engelska bibeln säger, stay near it. Det betyder, stanna kvar hos honom. Lämna honom inte där. Utan lev nära människorna. Var en vän. Bygg relationer. Och det här blir ännu tydligare i fortsättningen av texten. Filippus skyndade fram. Och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågan, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig? Och han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Visst är det bra? Alltså Filippus låter det här mötet få ta tid. Och både bildligt och bokstavligt talat så är han beredd att följa den här mannen på hans resa mot en tro. Filippus sätter sig i vagnen som faktiskt är på väg till Afrika. Och det slår mig när jag läser den här texten att Filippus nog inte hade en aning om hur lång tid den här processen skulle ta. Är du med nu? Nej, det är ingen som är här. Ja, vad härligt. Han visste inte hur långt de skulle hinna resa innan den här mannen hade funnit Jesus. Men han hänger på i alla fall. Det är liksom precis som att det spelar ingen roll för honom att han kommer att missa Formel 1-loppet på tv på eftermiddagen och middagsinbjudningen till den här trevliga familjen i Samaria som dessutom har en jättesnygg dotter. Han åker med! Och vet du, jag kan se det här behovet. Det som Bibeln kallar för andliga mammor och andliga pappor. Människor som är beredda att ta tid med de som söker en tro. Människor som är beredda i vår församling är beredda att ta tid med de som är nya i tron och att följa med dem på deras resa. Hur lång den resan än är. Så den etiopiska hovmannen, han får gott om tid att ställa sina frågor, dela sina funderingar. Alltihopa det här, och det står så här då att hovmannen sa till Filippus: jag vill fråga dig vem profeten talar om, sig själv eller någon annan. Då börjar Filippus tala utifrån det skriftstället, förklara evangeliet om Jesus för honom. Förklara. Det är ett härligt ord. Visst, att förklara någonting, det är att göra någonting klarare, tydligare. Någonting som är lite suddigt, man liksom får till skärpan på det. Den engelska översättningen som vi oftast visar skriver att Filippus predikade för honom, och det gjorde han ju också. Men förklara är en bättre översättning egentligen. En annan engelsk översättning säger elucidate. Det betyder att klargöra, att göra någonting klart. Jag har glasögon, det kanske ni ser. Det är många som har det. Har du tänkt på så här? Om man någon gång, jag brukar inte göra det för att jag får inte det, men om man någon gång steker bacon. Har du varit med om det? Man står hemma i köket och steker bacon. Och sen så försöker man se någonting. Är du med? Man vänder sig om, frun kommer in i köket. Och så försöker man se, är det verkligen min fru? Men det har hänt någonting, det ligger som en dimma över glasögonen så här. Ni som inte har glasögon har ingen aning om vad jag talar om. Men du kommer att få uppleva det när du blir gammal nog. Men alltså det har hänt, vad är det för det fett oset liksom, som har lagt sig som en film över glasögonen. Och då ser du ingenting, men när du sedan tar fram putsduken och så får du bort det där. Vad har du gjort? Du har förklarat bilden. Du har gjort din bild tydligare. Det här jättedjupa undervisningen. Jag förstår att den är svår att hänga med. Men försök ändå. Alltså att förklara och klargöra betyder att man gör någonting tydligare. Att bilden framträder mer klar och mer tydlig. Och grundtexten säger faktiskt att Filippus evangeliserade honom. Eller om man ska vara riktigt noga vad det står i grundtexten. Är du intresserad av sånt här? Evelina är. Hon är teolog. Det står att han goda nyheteriserade honom. Om man ska översätta det rakt av. Det är vad han gör. Han gav honom evangeliet om Jesus. Och det är mer än att säga att du behöver Jesus. Att evangelisera är att göra bilden av Jesus tydligare. Och att hjälpa människor att se Jesus och vem han är och vad han vill. Och du som kan den här storyn, du vet att så småningom så kommer de till ett vattendrag. Den här mannen blir döpt och sedan skiljs de åt. Och det sista vi läser om den här etiopiska hovmannen är att han fortsatte sin resa, står det, full av glädje. Wow! När vi pratade om den här helgen i församlingsledningen för ett tag sedan, vi pratade om liksom en helg då med årsmöte och allt det, och årshögtid och lite visionärt, så blev jag ombedd av församlingsledningen att dela lite grann om vad jag ser, om vad jag uppfattar är på gång, om vad jag tror ligger på Guds hjärta för oss. Och det här är vad jag ser. Jag ser lärjungar som har varit med Jesus och som ständigt är med Jesus. Som fyller en köping med budskapet om honom. Genom att vi lever nära människor och är beredda att följa med dem på deras resa och måla bilden av Jesus så tydligt vi bara kan. Det ser jag. Nu i veckan så var jag på en pastorsamling. Vi är ett 15-tal pastorer som träffas 2 gånger om året i ett dygn. Så samtalar vi om någonting. Någon teologisk fråga sådär. Och sen så går vi ut och äter något gott och så spelar vi bowling eller shuffleboard. Och sen så delar vi livet med varandra. Och sen så andra dagen, andra halvan då när vi vaknar upp på morgonen efteråt så har vi lite vittnesbörd och så här. En av mina vänner som vi var besökte nu i Karlstad, han använde en liten stund av första kvällen och låta några människor från hans församling få dela sitt vittnesbörd med oss. Så vi sitter där, 15 pastorer. De flesta av oss har varit med länge. Så får 4 stycken ganska nyfrälsta människor berätta för oss om sin resa till Jesus. Där sitter vi 15 gubbar. Ja, det var någon tjej med också. Men ja, vi var några stycken pastorer där som sitter där. Och som tycker att vi kan det här. Vi vet ju liksom hur det går till att bygga församlingar. Vi är jätteduktiga, tycker vi själva. Och där sitter vi och gråter. Därför det som slår mig när jag hör de här vittnesbörden, det är att det finns ett rop alldeles utanför våra kyrkväggar. Där människor längtar efter att hitta någon sorts mening i den här tillvaron. Att hitta någonting som kan betyda någonting mer än att liksom bara vakna på morgonen, gå till jobbet, gå hem och se på tv en stund och gå och lägga sig. Som bara längtar efter det. Det måste finnas någonting. En av de här kvinnorna som vittnade och berättade om sitt liv. Hon säger så, jag har varit övertygad ateist i hela mitt liv. Jag har inte trott på någonting och jag har vägrat att tro på någonting. Och så kommer hon till en punkt i livet. Där hon så nästan ropar ut. Rakt ut i, hon visste ju inte vad. Ropar rakt ut. Jag är så trött på att du inte finns. Och de människorna finns här i vår stad. Som är så trötta på att Gud inte finns. Och så sitter vi här, du och jag, och vet att han finns. Eller hur? Och att han bryr sig. Att han är full av kärlek. Att han förlåter och upprättar och rensar ut och skapar nytt. Vi vet det. Vad ser du, Christer? Jag ser en församling som reser sig upp och börjar bygga relationer med människor i den här stan. Inte för att stå på torget en halvtimme på lördag förmiddag, det får du också göra om du vill. Men som bygger relationer och som är beredd att sätta sig i vagnen och hänga med på den här resan. Det ser jag. Och jag vill vara en av dem. En annan man, en annan av de här som vittnade var en man i min ålder skulle jag tro, kanske lite yngre. Syntes på honom, han hade ett ganska brokigt förflutet. Och det berättade han också att så var det ju. Han hade suttit inne rätt många år. Mycket droger, mycket grejer. Så här. Han kom liksom till botten av sig själv. Kände att det här funkar ju inte längre. Liksom. Ska det vara så här kan jag lika bra lägga ner. Göra något annat. Han menade att sluta leva överhuvudtaget. Liksom. Så han ringer till pastor Anders. Och säger, ja, ursäkta mig, jag skulle bara kolla. Kan man få beställa tid för frälsning? Visst är det härligt? Men jag tänker vara med om det att folk ringer och säger, jag skulle bara vilja beställa tid för frälsning. Det finns en hunger i vår stad efter Jesus Kristus, men människor vet inte om det. Men jag tror det finns mer än en som känner och tänker, tack snälla du, som känner och tänker, jag kan ändå inte snyta mig för det går rakt in i... Tack, nu är jag med. Det finns människor som liksom känner det där. Jag är så trött på att du inte finns. Så låt oss tala om för den här stunden att Jesus visst finns. Att Gud finns, att han älskar varje människa. Och så ser jag att den här bilden som vi får vara med och måla. När människor får tag på vem Jesus är, så kommer det att skapa en stor glädje i vår stad. En Köping. Och allt folket sa. Amen. Ska vi ställa oss upp? Nu ska vi be tillsammans. Och låt oss be en överlåtelsebön. Vi har predikat inte det här liksom för att hålla någon sorts andligt pep-talk och vi ska känna, ja men vi är på gång. Vi är ju inte på gång. Vi är ju fortfarande här. Nej, jag skojar. Vi är på gång. Det är klart vi är. Och vi ska verkligen få, jag tror det, vi ska få se den här staden förvandlad av Guds kraft. När människor söker sig till Jesus. Söker gör de redan, men vi ska hjälpa dem att hitta Jesus. Men vi behöver liksom bestämma oss för att det är det här vi vill göra. Och vi gör inte detta som församling. Om inte vi gör detta som enskilda medlemmar i församlingen. Det finns liksom ingen automatik att folk plötsligt kommer. Nu händer det ju ändå att folk kommer hit och säger jag vill tro på Jesus och sådär. Och det kommer säkert att fortsätta vara så. Men det finns så många fler som inte vågar sig, som inte ens vet att vi finns här. Och nu måste vi bestämma oss, du och jag. Att bygga relationer med människor som ännu inte har hittat Jesus. Det enda sättet som församlingen kan nå ut och nå in i den här staden är att du och jag når ut och in i den här staden. Det finns liksom inget annat sätt. Utan nu är det det och mig det handlar om. Så låt oss bara stanna upp en liten stund då. Bestämma oss, fatta ett beslut i våra hjärtan. Jag vill vara med. Jag vill vara beredd att kanske lämna någonting som jag håller väldigt dyrbart. För att få se det som Gud har. För vår tid och för mitt liv och för vår församling. Och jag är beredd att offra lite grann av min bekvämlighet. Jag är beredd att sätta mig i den där vagnen och följa med någon på hans eller hennes resa. Jag är beredd nu. Så säger vi det till Jesus Kristus. Ska vi be tillsammans? Jesus, jag bara tackar dig. Kom hem.